våra medlemmar fotograferar hela tiden. Praktiskt taget alla nätter det är klart och mörkt, alltså vinterhalvåret och molnfritt, så då sitter det många där på vårt observatorieberg i Kyrkslätt i Vols. Det berget heter Komakallio. Och det kan sitta en 5-6 människor där och fota under nätterna.
No, man ska ha ett visst tålamod, för att det är inte så hemskt många sådana nätter om år som man kan fota.
Till exempel i år så har det varit mulet så mycket att det är hemskt svårt. Men om vi går lite hitåt och tittar hur mycket tid man ska spendera, så här är ju, som utställningen heter, Läheltä kauas, från när till fjärran, översatt du kanske till svenska. Så vi har ju objekt på tavlor här som är nära, alltså regnbågar, de är väldigt nära, de är hundratals meter ifrån. Och det tar ju en hundradels sekund att exponera en regnbåge rätt. Men sen de här mera fjärran objekten också, solen som är väldigt klar, så det är också en hundradels sekund eller kortare exponeringstider. Månen, det är också korta exponeringstider. Men sen har vi norrsken, där är det kanske lite längre exponeringstider. Men sen de här verkligen, de här stjärnbilder och bilder från fjärran galaxer och andra ganska mörka saker, olika dammmoln och sån här itsevalaiseva
självupplysande
moln och grejer som finns, så där kan exponeringstiderna vara väldigt långa timmar, till och med tiotals timmar.
Här ser vi till exempel en bild där det är någonting som är violett, och bredvid den bilden så är där en liknande rund sak som är apelsinfärgad, orange kan man säga. Vad föreställer de här bilderna, man tror?
Ja, verkligen, den liknar verkligen apelsin. Den har exakt samma utstruktur till och med. Men det är vår sol, fotograferat med olika filter. Den där orangea apelsin liknande solen är fotad med det här, ett sånt här H-alfa, alltså VT-alfa-filter, och den här blåa är fotat med ett annat filter som heter kalcium K. Så man får då bara exakt en våglängd. Och det här ena teleskopet som är använt för den här bilden som finns här i vitrinen att se. Man behöver inga speciella stativ. Exponeringstiden är så kort så att man behöver inte följa med objektet. Men när man får ta kärnor till exempel, så de jorden rör ju på sig och kärnorna blir ränder. Så man måste ha då stativ som följer med, som vänder på sig i samma takt som jorden, för att kärnorna ska hållas på stället.
Här ser vi, som du sa, ett sådant här teleskopobjektiv, tror jag det kanske kallas åtminstone i folkmun. Hurdana speciella kameror använder sådana fotografer som fotar kärnor?
Ja, verkligen kärnor. Så då använder man oftast nog speciella kärnkameror. Och de är ofta alltså svartvita, alltså man fotar bara en färg i gången. Och så använder man då filter för att separera de olika färgerna, då rött, blått och grönt. Och sen också andra färger. Infrarött ljus till exempel, som inte vårt blotta öga kan se, så det kan man också med de här fota. Sen finns det också systemkameror som man använder ganska mycket, och till och med Canon har en sån där speciell kamera som har ett A efter sig, till exempel Canon 400A eller vad det nu heter, som är då Astro. Och där är det här infrarödda filtret som är framför sensorn, det är borttaget eller utbytt, som att man ser lite mer av det infraröda. Och då kan man fota såna här olika, man kan se genom dammmoln i rymden och se då objekt som ligger där inne i och bakom dammmolnen. Och det ser man inte med det blotta ögat.
En vanlig människa som inte kanske så insatt och intresserad av kärnor och vad där egentligen finns, så förstår kanske inte det roliga, det fina med att fotografera kärnor. Men du har säkert en förklaring. Vad är det som är det roliga och fina med det hela?
Man fotar säkert kärnor och objekt i kosmos av olika orsaker. Vetenskapliga orsaker är ju då kanske det som de här vetenskapsmännen håller på med. Men till exempel när vi tar vårt närmaste objekt här, solen, så nu är det ju intressant att se de här solprickarna, solfläckarna som uppstår och roterar med solen. Och om man då får ta solen med några dagars mellanrum, så ser man hur solen roterar. Det ser man ju aldrig med blotta öga. En annan sak som man då ser är ju de mörka objekterna så är ju så mörka att vi inte ser några färger med blotta öga. Men när man fotar dem så ser man alla färger. Som nu till exempel här vid den här stora tavlan med Andromedas galax, så här har vi ju kärnor som är klart röda, kärnor som är helt klart blåa och allt däremellan. De här blåa kärnorna är nya och de röda är gamla.
Och hur vet du det?
Kärnorna lever ju en livscykel och de är väldigt energiska och strålar. Det är ett mera blått sken när de är nya och sen avtar de med tiden och blir senare då mörkare.
Det är lite som vi människor då kan man säga.
Ungefär, ja. Kärnorna lever bara lite längre.
Jag vet att det här är en omöjlig fråga kanske att svara på, men den här bilden som vi pratar om här nu, så här är då Andromedas galax, någon jag uttalar det ganska rätt också. Hur långt ifrån är det här som vi står här nu på 7:e station?
Det är vår alltså närmaste galax till vår egen galax, vår vintergata. Det borde vara 4 ljusår dit. Den här är verkligen, man kan nu fotografera Andromedas galax till exempel med ett teleobjektiv och en vanlig systemkamera. Genom att exponera kanske 30 sekunder så får man den nog synlig. Men desto mer man exponerar, desto mer får man ju fram detaljer. Den här är exponerad sammanlagt 40 timmar. Det är då exponerat de olika färgerna och sen också bara ljuset. Och dessutom så är den fotograferad för att få mycket upplösning i 4 olika delar. Och sen är det sammanfogat till en hel bild.
Så en hel liten vetenskap kan man säga.
Ja, den här följande bilden här med den här månen, den är ännu värre. Den är fotograferad alltså i mosaikteknik, alltså en liten del av månen är fotad och sen har man gått till följande. Och dessutom så är den lilla delen av månen så är fotad då kanske 100 bilder eller sådär, eller kanske mera. Och sen är de liksom staplade på varandra. Och då får man bort alltså så här störningar som vi har i luftskiktet. Atmosfären dallrar och vibrerar och har sig. Och det kan man då när man staplar dem på varandra, stacking som det heter på engelska, så får man bort sådana störningar. Och sen är då alla de där staplade små bilderna sammanfogade till en hel, stor helhet. Den här bilden består av 4,7 miljoner bilder.
Min bild av astronomer är sådana här gubbar som står och har ett sådana 3-4 meter långt teleskop och så tittar de turvis dit och lurar i det och konstaterar att det är en stjärna som vi aldrig har sett förut. Jag antar att den bilden är ganska snedvriden.
Och gammal. Det är ju, nu för tiden så är nog de här riktiga astronomerna inte och tittar i teleskop utan de använder nog bilder från stora, enormt stora teleskop ända på jorden då, eller sen då olika sorters instrument som de har i satelliter i rymden. Och sen finns det ju kosmologer alltså som försöker få reda på hur hela universum fungerar, att det är många frågor som är öppna.
Är det sånt som du sysslar med, att du grubblar över det här hemma på kvällarna eller på dagarna och tittar på kärnor på nätterna?
Nej, det är nog mer mindre vad jag grubblar på det, men alltså jag går nog alltid på de här föreläsningarna och får höra vad de här vetenskapsmännen har kommit fram till. Och så får man själv då förstå liksom lite mer av var vi egentligen bor. Att vi bor här på den här lilla planeten som tvinnar kring solen, som tvinnar på här runt vår egna galax, alltså Vintergatan. Och vi har ganska nära en sån här Andromeda-galax. Andromeda kommer ju mot oss hela tiden. De kommer ju att kollidera om ett antal miljarder år.
Så det händer ju inte under vår livstid. Nej. Det är inte. Avslutningsvis, Ville Lindfors, vad är det bästa med den här hobbyn?
Ja, för mig är nog det bästa att man lär sig mera om var vi lever. Hur ser världsalltet ut? Det är ju det som vi, mitt i det som vi lever.